Hej och välkommen till 90 minuter plus tilläggstid. Varje lördag så får du ett nytt poddavsnitt fulladdat med fotbollssnack inför helgens matcher och alla stora snackisar i fotbollsvärlden just nu. I dagens avsnitt så gästas vi av Pontus Wernbloom. Vi ska prata om skandalintervjuer från Norge och den engelska ligaspurten. Aftonbladets Disco Kristoffersson tar tempen på allsvenskan och så reder vi ut AIKs bojkott av bortamatchen mot BP. Micke Leijonryd heter jag, Jonas Nilsson från Morgonrock är här.
Underbart.
Och Therese Strömberg från Expressen.
Jajamän.
Trion är samlad. Vad härligt. Hur har veckan varit?
Väldigt, väldigt bra skulle jag säga. Det har varit väldigt mycket rolig fotboll. Mm. Alltså från helgen och sen bara raka vägen hela veckan.
Ja, precis. Det började lite med allsvenskan.
Ja, galna matcher i allsvenskan och härlig publikinramning.
Mm. Mm. Så fortsatte det då med Premier League såklart. En av rubrikerna har ju varit Manchester City och Haaland.
Haaland bänkas alltså i mitt i veckan matcherna mot Aston Villa. Väldigt förvånande för mig. Varför blev han bänkad, Therese?
Det vet jag faktiskt inte, men det skulle kanske kunna ha någonting med belastning att göra. Skulle kunna ha med de bitarna att göra. Skulle kunna ha att göra med att Pep ville anfalla på ett annat sätt.
Han var
mot
helt
Villa jämfört med hur de gjorde, eller inte gjorde, mot Arsenal.
Han var ju helt iskall mot Arsenal.
Ja, jag vet, men det är ändå Haaland i en slutstid av ligan. Alltså Haaland, det är Citys Gudetti, han är oerhört viktig.
Men han har också fått mycket skit i sociala medier. Ja. Det har ju spridits ett klipp där i uppvärmningsscenen när de kör kvadraten. Det vet ni hur man gör, man sparkar boll till varandra. Och han är
trekant kör jag oftast.
Okay, ja. Han är fruktansvärt dålig i alla fall och ganska oengagerad. Han slår bort bollar hela tiden och sådär. Och det ska vara förklaringen då till att han är dålig. På City-ämnet har ju en tränare som heter Pep Guardiola. Han är lite av en rockstjärna. Inför matchen i helgen där de mötte, eller i veckan där de mötte Aston Villa, så fick han en fråga, för att efter matchen mot Arsenal så gick han in och pratade med spelarna, alltså skäller lite sådär, som det är lite Pep Guardiola stil.
Ja, han har hållit på så i hela sin tränarkarriär, att oavsett om de har vunnit med 5-0 eller om de har spelat 0-0 mot Arsenal eller vad de än har gjort, så bara springer han rakt in till spelare och liksom pratar och gestikulerar väldigt vilt, så att man ska liksom se verkligen hur engagerad han är i att hans lag ska bli bättre.
Och så här svarar han på den frågan, varför han gör så här.
Can I ask you about Jack Grealish? After the game, you obviously had a chat with him on the pitch. I just wonder, we've seen you do that sort of thing with players before. What's the thinking behind speaking to a player on the pitch, or obviously with the cameras around, the crowd around, versus waiting for the dressing room?
Yeah, I do it for the cameras, for my ego.
I know you don't do it for the cameras. I'm just asking you what your thinking is, why it's important to get that message in that
No,
moment.
I'm the famous person of the team. And I don't recognize, and I need the cameras to my ego go to sleep with incredible satisfaction. So that is the reason why. So always I try to criticize the players there and let them feel that how bad they are. And especially when Erling scores 3 goals, the compliment has to be with me, not with them. That's why I use the cameras to do it there. So my advice next time, don't film us, it will not be a problem.
Han svarar alltså att han gör det för kameran, för det är han som är stjärnan.
Det är ju ett svar på den tonen jag hade när jag förklarar vad det är han gör. Ja. Alltså han är ju inte, han hör ju och ser vad folk tycker om det här. Mm. Och då bara för att det... Då menar ju han på att tonen kring det här är att varför vill han alltid vara i centrum? Varför är det så viktigt för honom att visa hur engagerad han är? Varför ska han... Och så här funkar ju han i alla frågor han får. Då svarar han bara exakt så som folk säger att det är. Så säger han också att det är. Mm. Med liksom passiv aggressivitet i grunden.
Och han kan ju säga vad han vill. Han kan ju sänka den här sportjournalisten på alla sätt. Eftersom han är ju bäst. Han är ju professor. Ja. Han har ju alltid rätt. Han har ju täckningen för det liksom.
United, Manchester United, borde veta att en match spelas i 90 minuter plus tilläggstid.
Jag ska säga att jag visste det här när de spelade mot Chelsea. Jag låg där i torsdags i soffan i 89:e minuten och sa det högt till min kille att nu vill jag verkligen gå och lägga mig. Men jag kan inte göra det. För Chelsea kommer göra 3-3 och sen kommer något av de här lagen göra 4-3.
Det var en oförutspåg.
Det här är liksom, jag skojar inte. Det här är inte en efterhandskonstruktion. Jag har vittnen. Jag sa det här. För det blir så när de här usla lagen spelar mot varandra.
Det som händer är att United har en hyfsat bra match. Leder med 3-2.
De börjar bra och de plockar i kapp det på något sätt.
Och sen i 90:e plus 9 minuter så gör Chelsea 3-3.
Ja, 10:e och 11:e gör de mål. Ja. Alltså. Och det är Carlton Palmer som gör det.
Men alltså, och då ska man komma ihåg att United torskade, de ledde mot Brentford i matchen innan. Ja. tappar också.
I 3 minuter ska sägas. De gör mål i 96 och släpper in i 99 den matchen.
Ja, men de har tappat 5 poäng nu.
Men alltså det är enkla. Titta han, Dalo. Han är ingen ytterback naturlig. Det är en mittback som tar ett inkast på slutet. Och en grundregel när man spelar fotboll det är inga frisparkar på egen planhalva när motstånd jagar mål så att de kan skicka in bollar mot mål. De bryter mot varenda grej. Och då ska de ha en ledare på planen. Det är Bruno Fernandes som ägnar halva matchen åt att vifta med sina armar. De har ingen ledare på den här planen som samlar ihop dem när det börjar gå åt helvete för dem. Och så jag tycker inte att det, för en gångs skull, Ten Hag kan inte göra mycket, utan det är gruppen som inte har en sergeant som är ute i skyttegraven Stamford Bridge. De gör juniormisstag.
Men är inte Ten Hag den ledaren då?
Jo, men inte just i de där minuterna när det bara händer.
Jag är helt med på att han kan ju inte vara den som där och då ute på planen i de där sista minuterna är den som styr upp. Men däremot så är ju han den som ska se till att det här United har på något sätt. Han måste ju se till att de har de verktygen. Mm. Och jag menar, det behövs ju ingen superledare för att göra de grejerna och säga åt sina kompisar och göra de grejerna som Jonas pratar om. Alltså, det är klart att det är ju sånt som alla som spelar fotboll vet. Så det skaver. Det är väldigt mycket som skaver i United. Jag twittrade om dem igår och skrev någonting om att de har så himla mycket problem. Och så fick jag ett svar från någon kille som håller på United och som frågade då så här: gör du någonsin något annat än att kritisera oss? Det måste bli väldigt tröttsamt. Då tänkte jag så här: hoppas att han lyssnar på det här programmet, för jag har så mycket dåliga saker att säga om så väldigt många.
Ja, det har du faktiskt.
Inte bara United, men också väldigt mycket om United. Och jag blir inte trött på det.
Ansvaret vilar på så många, men när du begår pojkmisstag i försvaret, då händer såna här saker. Så jag ska inte säga att Chelsea är ju inte det är ju ingen ordningsman i klassen heller. Det är ju hur virrigt som helst.
Ja, fast jag menar fortfarande på att det måste vara Ten Hag som måste liksom ha byggt det här från början. Inte där och då.
Okej, inte i 10:e och 11:e i förlängning. Och sen, vilken fantastisk fotbollsmatch.
Ja, det var det.
Det var otroligt underhållande.
Var glad att du inte somnade efter din bag-in-box där du fick se allting. Otroligt.
Producent Janne är ju studions stora United-supporter. Hur mår man? Och nu också, vi har pratat väder en del. Någon som har äckligt fint väder. Han är med på länk och han heter Pontus Wernbloom. Hallå där.
Hej på er, hur mår ni?
Mycket bra. Inte lika bra som du. Du sitter på Mallis nu, stämmer det?
Ja, sitter på Mallis. Måste sätta mig lite. Vad skönt att få komma in lite. Det är 24 grader ute. Jag hörde någon snösmocka hemma. Wow. Alltså.
Va? Det var någon från Skatteverket som undrade, när kommer du hem?
Ja, då sitter jag nog kvar. Alltså. Då ska man fan inte bråka med.
Men alltså Mallis, det vill säga Mallorca. Mm. Det är väl det som influencers numera kallar för Palma för att det låter lite flashigare.
Ja, vi kan ju fråga vår influencer Pontus här.
Ja, precis. Ja, jag bor ju faktiskt här på Palma. I Palma jag är. Man bor på Mallis. Ja, jag var här först kan jag dock säga. Ja.
Du, en liten pest eller koria ska vi alltid inleda med. Så där, vad skulle du helst välja? Att vara med 90 minuter varje gång som Göteborg förlorar mot Djurgården? Eller att Göteborg aldrig inte tar 3 poäng mot AIK under hela året?
Ja, då får vi nog ta Djurgården då. Jag är lite svårare för AIK faktiskt, jag vill inte erkänna.
Ja, det är så. Ja. Vad är känslan efter premiäromgången då? Det gick ju bra.
Ja, den förstördes ju av en islänning sådär 30 minuter in i matchen. Jag tyckte det såg jättebra ut innan. Ja. Eller bra, det var en jämn match. Jag tyckte att Blåvitt gjorde det som jag hade hoppats på. De var inte alls rädda för Djurgården utan stormade ut, men tyvärr då fick dagen spolierad av ett mindre bra beslut av vår kära islänning. Så det är bara upp på hästen igen här mot HBK här nu i helg.
Och ni hade en 18-åring i mål. Tuffa tag alltså, eller hur?
Ja, så skötte sig bra. Sen så tycker jag väl att det blir lite. Det är väl lite så här, man ska ju inte bli superhyllad när man släpper 4, även om inte de ska läggas på honom. Men absolut, han såg stabil ut tycker jag. Det är kul att de satsade på honom och hoppas att de fortsätter att göra det, att de vågar göra det.
Mm. Jag satt här förra veckan och så tippade jag tippade ju AIK som 3 i serien på sikt. Jag börjar få lite fler med mig på den. Du hade kollat upp det i alla fall.
Ja, men jag tror att typ samtliga i Aftonbladets allsvenska bilaga hade tippat om typ 2 eller 3. Mm. Alltså de är tippade väldigt högt av ganska många.
Är det Oisin Cantwell där? För han är ju säsongskortare på AIK. Var det han som tippade? Oisin.
Det var nog disco bland annat. Ska jag...
Okay.
Vad säger du, Pontus?
Nej, jag är nog inte lika pro. Jag tycker AIK är ett bättre lag i år. Bra att de fick löst den här Tideman och Celina som hjälpte dem förra året. Men jag tycker fortfarande att de ser rätt så svaga ut defensivt. Eller på ytterbackspositionerna då. Tappot igen och Björnström tycker jag inte håller klassen för att kanske bli slåss om de ädlaste medaljerna i allsvenskan. 4-4-2 spelar man. Jag gillar Faraj. Jag gillar Pittas på topp. Men det är rätt så... dinosaurietaktik nu för tiden kan väl jag tycka, eller sättet att spela den på i alla fall.
Snabba omställningar.
Nej, jag tror inte.
Det är snabba omställningar. Det är snabba omställningar. Har du fel på TV:n? Det är ju modern fotboll här, Pontus.
Nej, lägg av. Nej, jag tror faktiskt inte på AIK. Så jag tror kanske en femte, sjätte plats får de nog nöja sig med.
Det skulle jag vara nöjd med.
Ja, jag
efter
tänkte...
förra året, absolut. Ja, precis, alltså. Jag tror på Blåvitt på riktigt. Jag tyckte det såg riktigt friskt ut första mot Djurgården innan islänningen började ta fram tungor kniv och ge sig på folk. Alltså.
Tungor kniv. Känner du feelingen?
Jag känner den och hela kroppen. Man längtar efter en sangria och sånt där. Och jag har börjat dricka på lite äldre idag. Så en riktig tantricka. Men är det fin?
Glöm inte att du är portad från Peppes Bodega, Pontus.
Men det är sen gammalt.
Det är gammalt, ja.
Grisfest i afton. Du, apropå grisfest. Premier League ska vi prata om nu. Det börjar ju närma sig slutspurt. Och jag vet inte om du lär väl ha sett den också. Matchen som United spelade mot Chelsea.
Det har väl ingenting med slutspurten att göra, kanske, höll jag på att säga. Inte titeljakten i alla fall, men
nej.
Herregud, vilken match.
Ja, det var ju fantastiskt. Therese menar på att hon faktiskt förutspådde det här i 89:e minuten.
Ja, det gjorde jag. Alltså, det spelar ingen roll vad jag säger om det här. Ni kommer ju inte tro mig. Och om ni så här,
jag tror dig.
Ja, men
jag
tack.
Tror dig.
Jag har vittnen på att jag låg i soffan i 89:e minuten och sa, nu vill jag verkligen gå och lägga mig, men jag kan inte göra det. För att Chelsea kommer kvittera och sen så kommer något av de här lagen göra 4-3.
Mm. Och det var ju precis det som hände. Hade du också det på känn? Ja.
Nej, absolut inte. Men med tanke på att jag tror på Therese när hon säger det, i och med att det är ju sådana meltdowns på de här två lagen. Så allt kan ju faktiskt hända när de två spelar. Och det brukar ju göra det. Så att absolut, jag tror på Therese i det här fallet. För att det är liksom... Hade det här varit Arsenal eller City eller någonting, då hade jag liksom inte trott på det, för de är så pass stabila. Men det här är ju två psykfall.
Exakt så. Två jävla freaklag är vad det.
På tal om psykfall, hör du, när Ratcliffe har rensat lite United, kommer Ten Hag leda United i augusti?
Omöjligt.
Alltså. Men vad tror du?
Fan vad svårt det är. Ja. Jag tror att han gör det. Jag tror ju att spelartruppen, de måste fortsätta att rensa där. För de har ju köpt på sig så mycket skit genom åren med dåliga karaktärer. Och de avlöser ju varandra liksom. Så att, ja. Det började med att Lingard och Pogba, de gick runt där och dansade i 3-4 år. Och de blev inte av med dem. Och ja, allt möjligt skit som har passerat igenom där på senare år. Så jag tror att spelartruppen måste rensas ut först.
Martial som dansar med Pogba, han är kvar fortfarande med en 500 000 i veckan. Förstår du?
Han ser också ut att vara världens olyckligaste med den lönen. Ah. Han har aldrig dratt på smilbanden, den här gubben.
Om vi pratar slutspurten då och titelstriden. Superdatorn från statistikföretaget Opta har simulerat det som återstår av ligan 10 000 gånger. Superdatorn har alltså då kommit fram till att Liverpool kommer vinna ligan med 47% chans och City har bara 33% chans att vinna. Vad säger du om det? Mm.
Det tror jag nog inte på, även om det här är en jävla superdator då, så att nej, jag tror nog att det blir Arsenal eller City faktiskt. Jag tycker att Arsenal ser extremt bra ut faktiskt.
City har 3 poäng upp.
Supermatch mot City.
Ja.
De har 3 poäng upp.
Ja, 3 poäng upp. Nej, 2 poäng.
2 poäng. Ja, de har några poäng upp i alla fall.
Men det man blir orolig för...
City har 3 poäng.
Det man blir orolig för med, eller orolig för, det beror ju alldeles på hur man ser det. Jag har ju ett vad med min pojkvän om att Arsenal ska vinna. Så att lite jäv situation är det här när jag sitter och ska försöka vara objektiv. Men Liverpool är ju att de är... Alltså, de blir aldrig... De stressar aldrig upp sig. De leder den här ligan nu, de stressar aldrig upp sig, de bara kör. Alltså det är ju verkligen inte omöjligt att det blir dem.
Man såg dem mot Sheffield United i veckan, i 76 minuten då jagar de på. Och man vet, man känner, det här kommer funka och det blir väl 3-1 till slut, va?
Mm.
Ja, det visste man.
Vi ska prata om intervjuer som har kommit ut på nätet och sociala medierna under veckan. Och ingången där, Pontus, du är lite av ett intervjugeni. Så här lät det när du blev intervjuad av Expressens webb-tv för ett par år sedan.
Fan, ni håller på med en jävla webb-tv. Det är pisstråkigt. Kolla någon på den skiten. Seriöst nu, helt ärligt.
Du kollar väl på det?
Aldrig gjort, kommer nog aldrig göra det. Lägg ner det.
Det är ju en underbar intervju taget direkt efter slutsignal, eller hur?
Mm.
Glad i hågen.
Ja, ja, den åldrades inte så väl med tanke på att webb-tv blev ju rätt stort.
Jag har en favorit med dig annars, Pontus, och det är egentligen inte en intervju, utan det här är under pandemisäsongen när hela matcherna var ju egentligen bara långa intervjuer för att man hörde ju allt som alla sa på planen. Ja, jag tror att det här är en match mot AIK. För att det är Henok Goitom som går omkull i någon duell, så Mohamed Alhakim dömer, blåser väl frispark antar jag, och så hör man dig springa fram och säga nej, nej, Mohamed, det där är fake Mohamed. Det var en av många godbitar från den där annars ganska bedrövliga säsongen.
Ja, alltså det var ju precis en bedrövlig säsong, och framförallt var jag själv bedrövlig också. Jag kom om min första match, det var mot Djurgården borta. Då drar jag ett skott, alltså det är så dåligt, det är så här 30 meter över, och så drar jag av ett sånt jag ska inte säga det här, med ett sånt jättekönsord som är rött kort ju. Och så tror jag det är Glenn Nyberg, så jag bara kollar på Glenn. Jag bara, Glenn, jag ber om ursäkt. Det hade aldrig hört ifall det var med publik. Jag har inte spelat på 1,5-2 år här nu. Så jag liksom inte helt inne i den. Så ge mig chansen.
Ja. Vi älskar känslor. Vi älskar dig, Pontus.
En norrman som har blivit känd under veckan som heter Ole Säter. Ingen visste vem han var typ innan den här intervjun som skedde. Han spelade i Rosenborg. De hade precis spöat Sandefjord med 2-0. Han gjorde ett av målen. Och så här sa han efter matchen.
Ja, det är huskigt som jag. Så jag ska hem. Mobilen är stråga. Hunna hör kuken hör hunna. Ska kosa mig. Det blir sent igen.
Svårt att höra vad han säger, för han är helt anfådd i mycket, men det han säger
och
är
alltså... Och en bra konst i norska, ska vi säga.
Ja, det är det också. Det han säger är alltså att han ska nu hem, han ska ta fram mobilen i ena handen och könsorganet i den andra handen och kolla på målet.
Ja.
Vad är din reaktion på ett sånt känslouttryck?
Ja, det finns bättre saker man kan säga. Alltså, den kommer nog... Om min med webb-tvn har hängt med mig... Så jag är rätt så säker på att den här kommer hänga med honom ett tag också. Jag tror inte det är någonting som folk kommer glömma i första taget. Utan han kan nog göra hur många mål han vill. Det här kommer ju vara det som kommer vara hans legacy den dagen han dukar under.
Vissa har kallat honom för King. Hur ställer du till det uttalandet?
Nej, det kanske man inte ska kalla honom.
Nej, det är inget du känner igen.
Exakt. Vi kan väl poängtera att det var hans eget könsorgan i alla fall han skulle ta tag i.
Du går till baren, beställ sangria, så hörs vi här framöver. Vi återkommer oftast i det här programmet till saker relaterade till fotboll. En viktig del är matchtröjorna som man har på sig. Vi har pratat om den svenska nya landslagströjan. Rosa har inslag och det är lite olika blåa färger och sådär.
Det är också på torsdag den 12:e fotbollströjans dag, initierat av Partian och Barncancerfonden. Nu får
jag ett
gult kort här.
Okay. Okay, men det var det är den här tiden på året, så kan man säga.
Ja, exakt. Och då ska överskottet då, där man får in, gå till Barncancerfonden. På fredag alltså, Jan. Inte torsdag som du säger, utan fredag.
En tröja ni inte kommer kunna ha på er då, om ni inte redan har beställt den, det är den tyska landslagströjan med nummer 44. Det här har blivit en jättestor snackis. Adidas, som gör de här tröjorna, har bestämt att man slutar kunna beställa de här tröjorna, för att siffran 44 på den tyska landslagströjan, den efterliknar väldigt mycket symbolen för SS. Den
Jawohl, Sturmbannführer Micke, das ist genau.
Historikern Mikael König, han skriver så här: historiskt sett är det väldigt tveksamt att tillåta dessa tröjor på hemma-EM. De är ju värd för EM nu som kommer.
Det är rätt långsökt. 44 blir då den gamla SS-symbolen.
Ja, jag vet inte, Therese, vad är din reaktion när du ser liksom den här siffran 44?
Jag var inte så bekant med exakt hur den här gamla symbolen såg ut. Så jag googlade den. Och det första jag tänkte på var att det ser exakt ut som Kiss-logga. Ja. Så rockbandet Kiss.
Ja, det har du faktiskt rätt.
Kiss har också blivit anklagade för att det skulle vara en SS-symbol.
Ja, de har det?
Ja, okay. Men Kiss hävdade ju med en fas. Gene Simmons är av judisk börd. Hans mamma var i Holocaust i Ungern, etc. Mm. Han säger det är högspänningstecknet. Och det vet ju alla, det finns ingen högspänning i tyska fotbollslandslaget längre, så den går inte.
Nej, det är väl inte heller någon som har nummer 44 i landslaget.
Ja, så på min gamla tyska uniform, jag har ingen nummer alls på den.
Jonas.
Men alltså det här har ju blivit en enorm snackis, ja, såklart. Ja. Och det här har ju blivit, folk har ju varit upprörda och så finns det ju det lägret som tycker att men sluta liksom sök sånt här och så vidare. Men då har ju som sagt, Adidas har ju ändå stoppat att man inte längre kan då beställa tröjan med så personaliserat nummer, utan man kan beställa de faktiska som finns snarare då istället. Och då, på det sättet kan man inte beställa nummer 44. Lite grann tänker jag, är det här bara ett PR-trick? För att det har ju blivit en enorm snackis kring de här tröjorna. Och Adidas kommer ju snart, som vi vet, sluta tillverka tyska landslagets tröjor också, eftersom att de gör ett nytt sponsoravtal helt enkelt med en annan tillverkare.
De tappade ju kontraktet i en bunker i Berlin, Adidas.
Nej, det gjorde de inte alls det. Men det är såklart att det kan vara det när de inte heller får. Nu måste de ju maxa försäljningen av den här sista.
Jag tänkte det också, att det var en PR-grej. Och sen en annan sak. 44, ingen i tyska landslaget har 44. Det är väl Timo Kieler som har nummer 4, en av backarna. 44 finns ju inte.
Och det kanske också är därför som man, alltså om det nu inte är ett PR-trick, så är det väl kanske därför man inte har upptäckt det här. Utan att det är ju någon då som har suttit och av någon anledning vill beställa en tröja med nummer 44.
Ja, det är så sjukt.
Och bara, men det här känns inte bra. Och sen har det blivit en jättestor grej.
Ja, vi har inga sådana tröjor i studion i alla fall. Vi pratar fotboll, Jonas och Therese. Ni sitter och kollar lite toppmatcher inför helgen här.
Nej, jag sitter faktiskt och kollar Systembolagets prislista här.
Jag vill ha en ingång till matchen imorgon. 16.30, då lirar United mot Liverpool. Och på telefonen nu är en av Sveriges absolut största Liverpool-supportrar, Pelle Enberg. Hallå Pelle!
Hallå där! Hallå alla glada!
Hur mår du och vad gör du?
Jag mår toppen. Vi vann ju i torsdags och vi är top of the league, så att nu ser vi med tillförsikt fram mot och tar revansch på Old Trafford på söndag.
Just det. Mm. Vad gjorde du rent fysiskt när McAllister vräker in årets mål mot Sheffield United i veckan? Vad hände hemma i Njurunda?
Ja, man flög upp från soffan och sprang, höll jag på att säga, gatlopp, men det var genom huset, så att vilken träff han får där, alltså. Det är ju helt magiskt.
Du, superdatorn, vad hette den? Opta heter den. Den har ju tippat ligan åt oss, och den säger ju faktiskt att Liverpool kommer att vinna allting.
Ja, men den där datorn förändras ju liksom efter varje omgång, så, så har han ju, kommer han ju med nya. Men så länge vi är top of the league och sköter vårt och hoppas på att Arsenal och United eller City snubblar lite här, så... Ja, jag menar, nu börjar vi få tillbaka lite gubbar också, så att från skadelistan, så att det ser ju riktigt, riktigt bra ut.
Alltså. Älskar att du pratar om Liverpool som om det vore liksom Division 3-gänget nere på parken. Så här, gubbarna är tillbaka i linan, det är härligt att se, vet du.
Ja, men det är ju så, det funkar. Jag menar, det är ju inte annorlunda än i något annat omklädningsrum. Det är bara bra att Liverpool har bästa kamratskapen kanske i hela världen.
Största offerkoftan. Hörru, finns det någonting som du kan vara lite orolig för vad det gäller ett svajigt United? Finns det någonting som du är orolig för hos United?
Ja, att de... Alltså United, Liverpool och Klopps rekord på Old Trafford är ju inte liksom superduper på något sätt. Men nu fick de ju nya skador i United här i torsdags mot Chelsea. De har får väl knappt fram några mittbackar förutom Maguire, och han gillar vi ju att han startar. Så men alltså det är ju alltid tuffa matcher och tabelläget har ju aldrig spelat någon roll, bla bla bla, men nu är ju efter cupförlusten här, för det är ju bara 3 veckor sedan vi tappade en klar ledning där i Old Trafford i FA-cupen när United vände och vann där på matchen. Så på förlängning var det ju till och med. Så att våra gubbar är ju naturligtvis jäkligt revanschugna såklart. Och så är det ju sista gången Klopp kommer att vara på Old Trafford, åtminstone i egenskap av Liverpool manager.
Du har ett United som är revanschsuget efter tvättmaskinen mot Chelsea också, så att ja. United är väl också på tå. Det kommer bli en häftig match imorgon.
Mm. Ja, jag tror helt klart att det kommer, och det kan smälla på en hel del också. Yeah. Så att,
du, 16.30 ja, imorgon avspark. Hur slutar matchen? Vad är experttips?
Jag är helt säker på att vi vinner. 3-1 vinner vi med.
Liverpool seger 3-1 alltså. Och du, ja. Kan det bli några kalla från kylen också?
Ja, det blir nog säkert.
Va? Va? Det var osäkert så. Det trodde
ja,
jag inte.
Ja, det kan bli klåsvin också.
Oj, 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 oj. Livsnjutare där. Ja, 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 vad härligt. Pelle Enberg, så mycket trevligt att prata med dig.
Tack detsamma.
Fortsätt skriv på lfc.se. Står det så?
Yes, jajamensan.
Men det är bra. Stora rubriker om AIKs match mot BP, eller BP-AIK, här om några minuter i eftermiddag spelas den. Det var 30 biljetter sålda
ja,
det till Brommapojkarna.
På bortaläktaren.
På bortaläktaren, ska AIK. Sägas.
Ja. Mm. Ja, precis.
Vad är det som har hänt till oss?
vi ville ta tom båda två, för vi vinner för det här ämnet så mycket.
Varför bojkottar jag den här matchen? För det vet inte jag, berätta.
Du bojkottar den för att du tycker att BP är en medlemsfientlig klubb.
Ja!
Och det här, det som ligger bakom det här är ju att på Stockholms fotbollförbunds årsmöte tidigare i år så gick ju BP emot övriga Stockholmsklubbar i varfrågan. Och dessutom så finns det ju någonting att man menar på att BP har varit med och på något sätt tillsatt Fredrik Reinfeldt. Det är många supportrar som inte är nöjda med honom som ordförande för Svenska fotbollförbundet. Och dessutom så kom det också då som grädde på moset en intervju som min kollega på Expressen, Linus Pettersson, gjorde med Ola Danard som är ordförande i BP, där han på något sätt uttrycker sig att vi har lydiga supportrar och menar då på att de lyssnar på det styrelsen säger, och då, det rörde också då varfrågan, att det har inte röstats inom BP, bland medlemmarna har det inte röstats i varfrågan, för att då menar han på att vi har lydiga supportrar, de lyssnar på oss i styrelsen.
Vi har lydiga supportrar, så vi behöver ingen omröstning. Alltså det är ju Gaddafi, det är ju Putin, det är ju liksom, jag höll på att säga Mussolini, sa jag det, Mussolini.
BP,
och då är BP har ju alltså hyrt till två arena för den här matchen och ska spela den där, för att det här är liksom i normala fall en stor publikmatch. Mm. De hade ju räknat då innan det här årsmötet hade de räknat med 10-15 000 ungefär skulle komma på den här matchen. Men nu är det alltså 30 då borta biljetter som är sålda plus minus och ja, några tusen BP-biljetter då, så att säga. Så att de får ju inte den här stora publikfesten och de här enorma summorna pengar som de hade tänkt sig, eftersom att AIK då har bestämt sig för att vi bojkottar den här matchen för att vi tycker att de är medlemsfientliga.
Men jag bara undrar, alltså, att BP då säger sig vara för VAR medan alla andra Stockholmsklubbar säger sig vara emot VAR. Det är väl inget beslut taget i frågan överhuvudtaget?
Ola Danhard har ju sagt nu i en intervju med fantastisk Olof Lund att inget beslut är taget. Men enligt den här intervjun som han gör, då är ju BP för ett VAR och går då emot. Det är därför bojkotten har dykt upp här på något sätt. Men Ola Danhard, alltså, det finns andra BP som har bett om ursäkt.
Alltså, du är så upprörd så du kan alltså, prata.
Nej, men för det här är större än liksom, Ola Danhard. Jag kommer ihåg honom när han sög rent varenda liten talang i småklubbarna runt i Vällingby. Han har ju varit i klubben i alla år. Det är ju bockstensmannen i västerortsfotbollen. Så BP är en liten klubb som kämpar fine. De har säkert mer pengar än AIK. Men faktum är att BP dammsuger småklubbarna i västerort på alla talanger. Mm. Och sen då ska de göra lite extra pengar på AIK. Jag är faktiskt stolt som AIK att vi lyckas bojkotta. Alltså 30 biljetter sålda till en sån här mycket intressant match. Första bortamatchen för säsongen. Det är väldigt bra. Bojkotten fungerar liksom.
Det här är ju liksom det här följer ju en trend av de alltså senaste året och som liksom är eskalerande hela tiden. Positiv mening då, eskalerande kanske är ett negativt laddat ord i vanliga fall, men en trend av att medlemmarna i de allsvenska föreningarna faktiskt tar liksom sitt ansvar och tar liksom på allvar den här makten och det här ansvaret som de har som ägare av sina klubbar.
Och vi särskiljer oss i Europa på det här sättet. AIKs tifo i hemmamatchen mot Västerås var ju en sån sak där vi strider för föreningsdemokratin inom svensk fotboll. AIK går som vanligt i täten, och då menar jag inte i täten in i någon polisbil efter match, utan i täten för den svenska och den allsvenska som vi gillar.
Avspark 15.00 idag, det är BP mot AIK.
live från London.
Vår utrikeskorrespondent nu med oss live från London, Mats Liljenberg. Hej och välkommen.
Tackar, tackar.
Tackar. Hur mår du och vad gör du?
Alltså idag är det lite kaosartat här. Vi håller på och flyttar nämligen. Så jag har huset fullt med flyttgubbar här. Och jag har precis varit och köpt för att blidka dem. Och att de ska ha vänlig inställning till min flytt. Så jag har varit och köpt kaffe till dem här. Och Krispy Kreme donuts. Tror ni det kommer funka?
Oj, oj, oj.
Tveksamt.
Nej, jättegott.
Alltså, eller det kanske det gör. Jag har ingen aning.
Okej. Vilken miss i så fall.
Du, berätta lite nu om vad de stora rubrikerna i London i fotbollens värld är.
Ja, alltså jag är ju på väg här om en liten stund ifrån min flytt här för att gå till Craven Cottage och kolla på Fulham Newcastle i tanken.
Mm.
Men den stora snackisen var ju den här supermatchen då. Jag förstår att ni har pratat en del om den också mellan Chelsea och United här.
Oj.
Som var en riktig holmgång. Och det roliga här var ju att under inledningen av matchen så var ju Manchester Uniteds fans på Cole Palmer ganska så friskt och skanderade City Reject till honom upprepade gånger när han fick bollen. Och det innebär, det är ju på grund av att Cole Palmer, han fick ju hastigt och lustigt lämna Manchester City i början på säsongen och kritade då på för Chelsea istället, där det har blivit supersuccé. Och Cole Palmer, han tog ju en gruvlig revansch då på United-fansen genom att pricka in sitt första senior-hattrick också i karriären. Det tog honom 86 sekunder i slutet där för att vända på matchen på egen hand.
Ja, helt osannolikt.
Det är också det senaste hattricket, senaste hattrick målet i Premier League och engelska ligans historia, tror jag, i den där sena minuten.
Är det sant?
Ja.
Det är så jävla svårt att göra mål på straffar.
Ja. Okej, okay, ja. Men vad tror du då om dagens match som vi tar Fulham Newcastle?
Alltså Fulham har ju blandat och gett lite det sista och förlorat mot lag som man egentligen ska vinna mot, och man har vunnit mot lag som man egentligen ska förlora mot. Så att alltså Newcastle ligger vi någonstans lite däremellan. Jag tror det blir en ganska tuff match, för Newcastle har ju också en hel del att bevisa. Så att, men Fulham hemma är svårt för vilket lag som än kommer till Craven Cottage. Så att, det kommer nog bli en bra match, hoppas vi.
Och du får ju se Alexander Isaks, AIKs store son, va? Som det snackas om ska gå till Arsenal.
Ja, men det är ju frågan om han gör.
För en miljard eller något sånt där.
Ja,
då kanske man kan tänka sig det. Men
det är väl större fråga om Arsenal har de pengarna att lägga på honom än om, alltså för Newcastle måste ju få in de pengarna. Ja. Inte för att de inte har pengar, de har ju all världens pengar, saudierna.
De måste få balans.
Men de måste balansera papperna, så att säga.
Och det har ju varit mycket rubriker om det sista nu också, om det här hur mycket klubbar egentligen får spendera. Och FA har ju satt ner foten här nu och tänker lagstifta om detta. Hur mycket pengar. Så att, vi får se hur mycket pengar det blir i omlopp här framöver i England.
Vi tar var på den också. Du, Mats Liljenberg, live från London, stort tack för att du var med. Vi hörs igen nästa vecka.
Det gör vi absolut.
Och nu också med att Aftonbladets allsvenskan expert Disco Kristoffersson. Hallå där, Disco.
Hallå där.
Hur mår du och vad gör du?
Mycket bra. Jag laddar för allsvensk omgång här. Lite ledigt här på lördagen, så är det full öppning här. Sen jag ska på se Malmö Hammarby och sen ska jag se på Djurgården Häcken här på Tele2. Så att, det blir väl BP AIK på tvn här idag. Och sen, det är fullt mekad omgång.
Du ingår i bojkotten alltså. Tack för den, Disco. Tack för alla AIK-are.
Men det är intressant också med den här bojkotten. Jag tänker om de skulle torska då. Hur blir det då?
BP har ju, ska ju spela på Tele2 och AIK har valt att bojkotta den här matchen. Ja. Så det var Eva, var det 30 biljetter sålda. Och det här då, bakgrunden är att BP ska vara för VAR.
Ja. Det här är ju inte en fotbollsmatch i en allsvensk serie. Det här är en vision och ett statement inför framtiden. Var ska svensk fotboll vara? Amen!
Vad är din take på det, Disco?
Nej, men alltså det är ju föreningsdemokrati och AIKs supportrar är ju sur för dels för det här med VAR, att vi får, eller Brommapojkarna då röstade för det, och att man har liksom det har sagt att man var den som var med och tog fram Reinfeldt, och alla gör ju som de vill, men det blir, jag tror det blir tråkigt för spelarna framförallt om de inte får någon publikstöd, men
Det var ju inte BP som röstade fram att de stöttade VAR. Det var Ola Danhard. Ja, killen som vägrar gå på gym.
Men om vi ska prata mer sportsligt då. De spöade Gais i omgång 1 med 4-0. Alla tippar att Gais kanske inte kommer hänga kvar. Vad är statusen på laget om vi tar det här istället?
Ja, alltså det är, alltså premiär är en premiär, men ser man till just den grejen att de vann så stort, så har ju BP ett gediget lag. Och man trodde ju de skulle ta tid på sig och få ihop lagbygget. Jag menar, Leach Holm försvann, Amadeus Sörgård försvann, flera andra nyckelspelare, Oskar Pettersson försvann. Så att, nej, de har fått ihop det ruggigt bra. Jag menar, framförallt de här budgetvärvningarna ser ju riktigt bra ut. Paja Piska ser ut som en fyndvärvning. Wilmer Odefalk från Djurgården som kom också där tidigare förra säsongen ser också ruskigt bra ut. Så att Brommapojkarna ska inte underskattas. Samtidigt som AIK gjorde man ett blek halvlek på Friends mot Västerås. Men där jag tycker ändå att AIK ser stabilare ut defensivt. Och de har ju några nivåer till, tror jag. Så det är väl dags att man tar fram dem då. Men som sagt, konstgräs och Tele 2, det kan bli en skräckmatch där för AIK.
Jag tippade ju faktiskt AIK som trea förra veckan. Ja. I serien.
Vill du ändra det nu eller?
Det är det ju faktiskt många som har gjort. Har man ju upptäckt när man började gräva lite i folks tips. Jag kan fortfarande inte förstå det, men...
Nej, men det jag tror att man, där har vi ju sagt tidigare att man går ju mycket på svenska cupresultat och sådär. Det var väl tippningen var väl där att AIK hade gått till semin. De skulle lämna in sina tips. Och då var det Djurgården 2, AIK 3 och Malmö FF 1. Men ja, det är ju ruggigt. Jag tycker det är svårare någonsin att tippa i år.
Håller med.
Ja, ja. Grymt disco. Vi får se vad resultaten ger idag. Klockan 15 så är det ju första matchen där, BP och AIK. Och sen har vi Malmö och Hammarby imorgon. Och massa andra roliga matcher såklart.
Ja.
Ja. Stort tack. Vi hörs framöver, det vet du.
Det gör vi.
Ha det gott.
Hej.
Vi pratar fotboll. Det har ju varit handgemäng i veckan nu mellan två engelska fotbollstränare i damligan.
Ja, Chelseas ledare Emma Hayes, väldigt stridbar, väldigt auktoritär mot svenska, vad heter han? Eidsvoll, va? Arsenals
Jonas
tränare.
Eidevall.
Jonas Eidevall, ja. Mm. Som också är en riktig retsticka och väldigt passionerad, alltid på gränsen.
Mm. Det som händer i den situationen är ju efter matchen, Arsenal har vunnit med 1-0 i cupfinalen. Han ska typ gå ta i hand.
Ja, de brukar ju ta i hand domarna och kanske krama om varandra lite grann beroende på vilka det är vi pratar om efter matcherna, som någon slags gentlemannagest, höll jag på att säga. Men nu är det ju också kvinnor inblandade i fotbollen numera.
Och hon sätter en ganska bra putt i magen på honom, en knuff liksom.
Ja, hon knuffar till honom lite grann, för hon tycker att han har betett sig illa på sidlinjen under matchen, delvis mot hennes spelare då, tycker hon. Hon tycker att det han har sysslat med under matchen är male aggression, som hon inte har väldigt särskilt mycket till övers för. Så hon blir irriterad på honom, hon tycker att han beter sig dåligt, och då vill hon markera tillbaka att du kan fan inte bete dig på det här sättet.
För du säger att matchen, eller incidensen, det börjar med en knuff från henne. Det börjar ju under matchen, när han skäller ut en Chelsea-spelare som är för långsam vid något inkast, och han är sjövild, men han använder ju inte fysiskt våld.
Nej, hon knuffar ju honom. Hade det varit två manliga, då hade det ju varit så här jättemisshandel.
Det har ju hänt. Klassiker. Wenger och Mourinho var ju någon sån där knuff.
Just det.
Då blev bägge två bötfällda av förbundet. De var dåliga förebilder, bla bla bla. Här kom ju Emma Hayes efter sin radiobilsknuff. Hon kom ju undan. Ärendet är nedlagt.
Jättestor diskussion i England just kring det här att FA väljer att inte bötfälla henne, att inte ge henne något straff på något sätt. Vilket man ju absolut kan tycka är konstigt, för att alldeles oavsett, alltså, om man kan tycka att båda två har betett sig fel, för uppenbarligen har ju han gjort någonting som gör att hon blir så irriterad på honom och vill markera på det här sättet. Men då är ju på något sätt den här typen av att ta till, även om så här, fysiskt våld är ju det är kanske ett starkt ord i sammanhanget. Det är inte så att hon liksom knuffar ner honom och sparkar honom i magen, utan det är så hon
fast det vill hon ju göra.
Ja, det var absolut det hon ville göra, men hon liksom knuffar undan honom lite för att hon känner att så här, jag har ingen lust att liksom ta i någon slags hand med dig. Men det är klart att hon ska bli straffad för det, för att det ser inte bra ut, och det är klart att så kan man inte bete sig.
Nej, vad som än har hänt, det går ju en regnbågsfärgad linje mellan att hon knuffar honom till vad han gör mot Chelsea-spelare. För då är det tävlingssekretariatet och domaren som ska reagera mot honom. Det ska inte Emma Hayes ta ta med honom som en knuff efter matchen. Nej. Så vi kan väl enas om att, ungefär som i den här studion, alla har gjort fel. Eller?
Ja, vi får faktiskt sätta punkt för den.
Veckans säkra.
I samarbete med Stryktipset, ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino. För dig över 18 år.
Från det ena till det andra. Veckans säkra, Jonas. Du hade 5 rätt förra veckan.
Ja. Alla kan göra fel, som sagt.
Just det.
Jag har en säker match. Det är match nummer 10 på kupongen. Och det är mitt Millwall som är indragna i nedflyttningsstriden i Championship. De åker upp till Huddersfield. Vilken svensk ståuppkomiker, mycket känd, är Die Hard Huddersfield-supporter?
Oj.
Här måste ni kunna.
Ingen aning.
Ingen aning.
Al Pitcher.
Jaha.
Al Pitcher är från området.
Eller såklart.
Millwall åker upp dit och man har Sian Fleming, holländaren, på topp. Och det är en måste-match för Millwall. Huddersfield har 6 raka torskar. Millwall torskar mot Rotherham, sopgänget nummer 1 förra veckan. Men nu vänder Millwall på det här under nya tränaren Neil Harris och vinner borta. Match nummer 10, bortaseger för södra Londons stolthet, Lejonet av Thamesen, Millwall Football Club.
Längsta sätt att säga Millwall på någonsin.
Här tar jag chansen, va?
Gör det du. Jag ska vara kort också. Min säker den här veckan, det är match nummer 6. Det är mitt hatobjekt nummer 1, Luton, som nu kommer få däng mot Bournemouth. Bournemouth är inte speciellt bra, men de vinner ändå. Och de kommer göra det mot Luton. De kommer ändå hänga löst ändå. Så match nummer 6, säker bortaseger helt enkelt. Och nu har vi snart hållit på ända fram till 13. Micke, Jonas och Therese. Mm. Det är många ord som har kommit ur munnen.
Ja, det här är som en gammal dansbana med lite brännvin i buskarna. Tiden går så himla fort.
Mm. Har du varit på många sådana?
Ja, det kan... jag är tillverkad vid en. Ja.
Du, eller ni, vi har ju pratat en del om Premier League, såklart. Titelstriden som, nu är inte United med i titelstriden, men det var en fantastisk match mot Chelsea i alla fall. Mm.
Och du har hävdat att de stordator har sagt att rent tekniskt så kommer Liverpool att vinna.
Mm. Det är någon superdator som har simulerat massa omgångar, 10 000 gånger. De säger då att Tottenham har 44% chans att ta hem titeln.
Mm. Ja, ja.
Men man kan inte lita.
Nej, men det är så här. Om en dator hade kunnat så tydligt säga det och att det är exakt så det kommer bli, då tycker inte jag att fotboll är kul längre. Nej. Så att jag tänker leva på att de här liksom sista omgångarna, det kommer kunna hända så väldigt, väldigt mycket.
Underbart. Länge lever människan. Jag hade en sån där Tinder-app en gång, den funkar inte heller. Man kan inte lita på sånt här alltså.
Det är ganska många roliga intervjuer som har varit i veckan också. Bland annat så har vi haft en norsk man.
Var den så kul?
Ja. Den var rolig.
Den så Snorregate i Norge.
Ja. Ole Säter, som ingen kände till innan, spelade i Rosenborg och spelade mot Sandefjord. Gör mål. Och blir så, det var ett dåligt klipp, så jag kommer inte spela, för vi kommer inte höra något av det i alla fall. Men det han säger är alltså, nu ska jag hem, jag ska ta mobilen i vänsterhanden och så ska jag ta kuken i andra handen.
Nej, nej, nej.
Det sa han visst.
Ja, men du ska inte säga det.
Nej, jag sa inte så. Vi har haft Pontus Wernbloom, han har ju varit väldigt känd för sina intervjuer också.
Ja.
Bland annat när han sagt att han hatar Expressens webb-tv.
Ja, precis. Och jag blev så himla, när vi fick feeling när vi pratade om det och började tänka på när under pandemisäsongen, när man hörde allting som pågick på planen. Det blev ju mycket roligare intervjuer efteråt då också, för att man kunde liksom plocka upp saker de man sagt till varandra och sådär. Men då spelar AIK, eller Göteborg mot AIK, och Pontus Wernbloom tycker att Henok Goitom filmar och säger det väldigt tydligt till Mohamed Al-Hakim som dömer, att Mohamed, det där är fake när han blåser av för någon slags frispark.
Ja, alltså det var ju precis en bedrövlig säsong, och framförallt var jag själv bedrövlig också. Jag kom om min första match, det var mot Djurgården borta, då drar jag ett skott, alltså... Det är så dåligt, det är så här 30 meter över, och så drar jag av ett sånt jag ska inte säga det här, med ett sånt jättekönsord som är rött kort ju. Och så tror jag det är Glenn Nyberg, så jag bara kollar på Glenn. Jag bara, Glenn, jag ber om ursäkt. Det hade aldrig hört ifall det var med publik. Jag har inte spelat på 1,5-2 år här nu, så jag liksom inte helt inne i den, så ge mig chansen.
Ja. Pontus Wernbloom, nu spelar inte han, men om han hade spelat, man skulle vilja micka honom varje match bara för att höra allt vad han säger.
Jag kommer ihåg en annan grej från pandemin också, jättekort, som var Mats Elvendal, som ju är assisterande målvaktstränare i landslaget och också har varit där i Norrköping, och så är han tycker att det tar väldigt lång tid för motståndarna att ta ett inkast. Så ropar han så hör man någon ropa så, är det cooling break? är det cooling break? Och typ fjärdedomaren är så här, va? Han bara, nej men det tar så jävla tid.
Ja, det är väl det enda,
också otroligt roligt.
Enda vi saknar med pandemin. Det är en härlig lördag, det är en lördag som kommer fortsätta in i en eftermiddag. Och det vi undrar då, det är vad ska ni hitta på då, Therese? Har du något kul på gång?
Jag ska ducka en födelsedagsfest för oj, att vara hemma och kolla på så mycket fotboll. Det är ju Crystal Palace City och det är Milan Lecce och det är Roma Lazio och det är Cadiz Barcelona och det är Brighton Arsenal. Det går inte och jag har inte tid att komma på någon jävla födelsedagsfest.
Ja, men det är din mamma som fyller år.
Det vet ni och alla som lyssnar att hon redan har gjort det i år.
Ja,
det har jag redan pratat om.
Jonas, hur ser din härliga lördag ut?
Jag ska upp på kurs.
Vad ska du på kurs
ja,
för?
Ja, betalt 1600 spänn för 4 lektioner av 40 minuter.
Jaha.
Manlig striptease med stång. Det är ABF som har en kurs faktiskt. Nej, men jag ska ju gå ner på Churchill Arms och dricka öl. Men om jag säger det varenda lördag så framgår det att jag är periodare. Jag orkar inte ha det så. Men vi sitter ett gäng där och vi tar fram ett 128-radiosystem och vi ska vinna pengar förhoppningsvis.
Snyggt.
På pubben.
Själv så ska jag slippa listan. Jag ska faktiskt också dra till pubben nu för att jag och några kompisar ska sätta oss där. Lite likt det vi gjorde för några veckor sedan.
Men kom
kommer
till
du ihåg det?
Kom till våran pub, Micke! Man kan inte ta notan!
Och en av dem är jätte-AIK-are så vi kommer kolla BP och AIK på pubben istället. Mm. Inte på Grimsta som de andra. Glöm inte att du kan höra alla andra avsnitt också av den här podden under hela helgen. Där har du ditt schema. Vi tackar för oss och hörs om en vecka.
Och Micke, får jag säga, du har växt upp som ett lejon, som en valkyria, som host för både podden och allting. Jag tycker du är jäkligt duktig, Micke.
Ska jag swisha dig?
Ja,
nu, eller?
500 om du har. Vi ska på Churchill Arms.
90 minuter plus tilläggstid heter den här podden.